Årsmöte är alltid spännande tycker jag. Det är något extra med årsmöte. Jag vet inte hur du tänker, men jag tycker i alla fall det är något speciellt med detta med årsmötes högtider. Nästan, vad skulle jag vilja säga, den viktigaste gudstjänsten på året. Den sticker ut lite tycker jag. Ja, och visst, alla gudstjänster är viktiga självklart, men det känns lite extra så där vi med årsmöte. Varför då? Jo, men lite där man tittar lite framåt inför det nya året. Nu har vi ju redan hållit på en månad 2025, men lite det här, vad kommer hända? Hur kommer det se ut? Hur ska vi tänka och så vidare och så vidare. Men först så vill jag bara, när jag satt och förberedde mig här i fredag, så bara fylldes en sån tacksamhet. En sån oerhört tacksamhet. Först till Gud, självklart. Han har gjort det här. Att vi kan sitta här. Han dog på ett kors för dig. Han hängde där för din skull. Du är friköpt. Någon har betalat priset. Jesus. Tack Jesus för att du har gjort det här. Detta är kärleken. Inte att vi har älskat Gud, utan att han har älskat oss och sänt sin son till försoning för våra synder. Det är där det handlar om. Detta är kärleken. Han har älskat oss. Han älskar oss med sån stor kärlek. Det är nästan man skulle kunna ställa sig upp och säga, yeah! Tänk, det gäller mig. Jag har fått uppleva det här. Jag har fått tagit emot det här. Jag får vara hans barn. Jag får tillhöra honom. Inte utifrån vad jag gjort, utan bara för att jag är jag. Tänk så gott. Mitt i förberedelsen igår så fick jag ett telefonsamtal från Grästorp. Jag har ju jobbat där i den församlingen som hör ju till Lidköping. Och då var det en man som ringde till mig och sa att en av männen där i Grästorp fick flytta hem till Jesus i torsdagskväll. Då kände jag bara, oj. Den där sorgen, bara kände jag hur den kom över mig. En man som jag såg upp till. Föredöme på många olika sätt. Han älskade verkligen Jesus. Han älskade sin familj, sin församling. Och jag bara kände en sorg inom mig. Men så kände jag också det där att, ja, men han är ju hemma nu. Han är hemma hos Jesus. Han är hemma. Bakom den där dörren som vi brukar kalla döden, det finns något mer. Det är inte slut här. Och i onsdags på bönen så läste vi första kapitlet i Apostlagärningarna. Och bland annat så strök jag under lite grann om det här med vers 11. Denne Jesus som togs upp från er till himlen, han ska komma tillbaka på samma sätt som ni såg honom stiga upp till himlen. En dag kommer det ske. En dag så kommer det ske. Det kanske är 2025, jag vet inte. Ingen som vet, som det står i Bibeln. Men en dag kommer det ske. Och det får du och jag vara med om. Tänk så stort. En sån tacksamhet kände jag bara. Paulus säger i Filipperbrevet, jag längtar faktiskt dit. Fritt översatt. Jag längtar dit. Den andra tacksamheten, den är till er. Jag satt här i fredags och bara kände jag, wow, vilken församling man får tjäna. Alla dessa goda människor som har ett sånt hjärta för Jesus, som har ett sånt hjärta för församlingen, som brinner för att människor ska få tag i honom. En sån tacksamhet kände jag, eller känner rättare sagt. En församling som vill något, som är på väg, på gång. En förväntan, en längtan, ett driv som finns. Bara alla dessa människor som ställde upp igår och jobbade med den här insamlingen. Jag vet inte hur många som var med. Många var det. Ja. Vi hade en bönevecka för någon vecka sedan här. Och se alla hur de troget är med. Vi hade bön måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag och lördag förmiddag. Och den här, man kommer regelbundet och man ber och ställer upp på olika sätt. Sån tacksamhet. Så, en applåd för er. Ja, det är bra. Ni är så viktiga och så värdefulla. Men så var det en sak som kom till mig här. Som jag... vi ska ta och läsa ett bibelord. Och stanna vid det. Det är faktiskt från Matteus 24. 3-14. Det kanske kan tyckas lite märkligt jag läser det här. Men jag vill ändå läsa det här. Den lärjungarna frågar Jesus, men när ska du komma tillbaka? Hur ska det se ut? Matteus 24, 3-14. När Jesus sedan satt på olivberget och lärjungarna var ensamma med honom, kom de fram till honom och frågade, säg oss, när ska det ske? Och vad blir tecknet på din återkomst och den här tidsålderns slut? Jesus svarade, se till att ingen bedrar er. Många ska komma i mitt namn och säga, jag är Messias. Och det ska bedra många. Ni kommer att höra stridslarm och rykten om krig. Se då till att ni inte blir skrämda. Sånt måste hända. Men det är ännu inte slutet. Folk ska resa sig mot folk och rike mot rike. Och det ska bli svält och jordbävningar på många platser. Men allt detta är bara början på födslovåndorna. Då ska man utlämna er åt lidande och döda er. Och ni ska bli hatade av alla folk för mitt namns skull. Då ska man komma på fall. De ska förråda varandra och hata varandra. Många falska profeter ska träda fram och bedra många. Eftersom laglösheten ökar kommer kärleken att kalla oss de flesta. Men den som håller ut i slutet ska bli frälst. Och detta evangelium om riket ska förkunnas i hela världen. Till ett vittnesbörd för alla folk. Sen ska slutet komma. På något sätt, och det sker, evangelium sprids ut över världen på olika sätt. Och alla ska få höra talas om Jesus. Det känns också som det kommer bli, jag menar, att människor kommer söka Gud. En väckelse. Jag tänker på det, att människor kommer möta Gud. Och det sker redan på många olika platser. Tusentals människor får tag i tron på Jesus. Och det här som jag läste med förföljelsen. Ja, ser vi oss runt i världen så är det många som lever i det här. Och levt under många, många år. Just utifrån den här förföljelsen. Att vara kristen i vissa länder, det är nästan dödsstraff. Men det var ett ord som jag tänkte på när jag läste det här. Och det var det ordet bidra. Tre stycken ställen. Se till att ingen bedrar er. Och det ska bedra många. Och så ska träda fram och det bedra många. Står det här på tre olika ställen. Bedra eller lura eller vilseleda. Här varnar Jesus lärjungarna för att vara vakna. Håll er nära mig. Var med mig. Var nära mig. Det är det handlar om. Håll er nära honom. I Markus ja, den här tekniken är inte rolig jämt, den är som den är ibland. Nu ska vi se här. Nej, jag har förlorat kontakten. Falska messiasgestalter och falska profeter ska träda fram för att göra tecken och under för att möjligt bedra de utvalda. Men var på i vakt, jag har sagt till er allt i förväg. Jesus har varnat oss. Var med mig. Håll er nära mig. Ni behöver inte oroa er då. Var nära mig. Det är lugnt. Jag kommer inte stanna vad det handlar om. Det kommer jag inte göra. Utan jag kommer bara lyfta det här. Att vara nära Jesus. Håll er nära honom. Det kan vara många olika saker som gör att vi tappar fokus på Jesus. Så kan det vara. Det kan vara många olika bitar där. Tappa bort bönen, Bibeln, församlingen. Man har så mycket andra saker. Helt plötsligt så struntar man i detta med Gud. Men var på i vakt. Var vaksamma. Min bön inför varje år är lite det här att vad ska jag fokusera på? Vad ska det vara för mått? Jag brukar ha något motto varje år inför det nya året. Jag har haft det under de senaste, jag vet inte hur länge, 10 år eller något sånt där. 2023 så tänkte jag, Gud led mig, hur ska jag tänka? Och då kom de här orden, ge det vidare. Och det är där vi har haft förra året 2024, ge det vidare. Vi har jobbat med det, vi har jobbat bland annat i styrelsen och äldste med den här boken, ge det vidare. Och nu kommer ju Egil Svartdal här i mars, i början av mars, utifrån det här temat, ge det vidare. Och så kände jag att ja, men nu inför det här nu 2025, då, hur ska jag tänka där då, Gud? Led mig här. Och då kändes det som att Gud talade där. Ja, men håll fast vid det här, ge det vidare. För det är så viktigt, ge det vidare till nästa generation och nästa generation och så vidare. Men så kom det där ordet Bibeln också. Okej, Bibeln. Vad då Bibeln, tänkte jag. Och så kände jag bara, men lyft Bibeln. Läs Bibeln. Bibeln är verkligen, den är det viktigaste vi har egentligen. Bibeln. Stanna vid den. Lyft den på olika sätt i församlingen. Okej, tänkte jag. Det är ju inte något negativt. Det är ju bra att lyfta Bibeln. Och så då kände jag, amen, okej, okay, amen. Då gör jag det då. Men ja, kändes nästan lite onödigt. Det var ju, ja, som sagt, var mellan november och december, månadsskiftet där någon gång. Sen var vi iväg på, Anneli och jag var på en träff med pastorerna i Lammhult. Och en jättegod förmiddag hade vi tillsammans där. Och så var det Jonas Andersson som klev upp efteråt i slutet där. Och han gjorde lite reklam för en bok som han hade skrivit. Ja. Men Jonas Andersson, jag vet inte om ni känner igen honom. Finns med i den organisationen Gå ut mission bland annat, bor i Nässjö. Och då sa han där att Gud har sagt till mig att jag skulle börja skriva en bok. Jag har aldrig skrivit någon bok förut. Så han kände, men hur ska jag hinna det nu då? Hur ska jag få ihop det här nu då? Men och jag kan inte det. Men Gud var på honom. Amen, så det blev lite brottning kan man väl säga där lite det här då. Att, amen, jag får se. Lite så där upplevde han. Sen åkte han iväg. Kom till en plats. Så var det en man som kommer mot honom. Han har aldrig pratat med den här mannen förut. Han kände honom inte. Så kommer den här mannen fram och säger, Jonas, du ska skriva den boken nu. Du ska skriva den boken. Ja, okej, okay, då gör jag det då. Och boken handlar om Bibeln. Gud har talat. Och ta nästa bild där. Där har vi Jonas. Han gick hem och skrev den här boken. Och den handlar om Bibeln. Varför vi ska läsa på den. Läsa i den. Och varför vi kan tro på den. Varför vi kan lita på den. Och jag känner bara, ja, men den boken måste jag ha. Så jag köpte den. Och det är verkligen en sån där bok som inspirerar att börja läsa. Eller läsa mer. Eller var man nu är någonstans. Och när jag kände det där. Efter den där. När jag fick höra Jonas. Så kände jag, ja. Det känns ganska bra att lyfta det här med Bibeln 2025. Och sen så var vi med, Anneli och jag hade förmånen att vara med på Pingstpastor i Stockholm. Och då var det flera som lyfte just det här, betydelsen av Bibeln. Vi måste börja läsa lite mer. Många lyfter det på olika sätt. Och jag återkommer till det här lite längre fram här. Så egentligen så man skulle kunna sätta rubrik på min predikan. Varför läsa Bibeln? Varför läsa Bibeln? Jo, för det är Gud som talar genom Bibeln till dig och mig. För att vi inte ska bli lurade. Vi måste veta vad som står i Bibeln. Vi tar nästa bild där. Johannes 1:1-5. I begynnelsen var ordet och ordet var hos Gud och ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom honom och utan honom blev ingenting till och det som är till. I honom var liv och livet var människornas ljus och ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det. I begynnelsen var ordet. Du kan också sätta dit ordet Jesus där. Han är ordet. Jesus är ordet. Och när du och jag läser den här gamla boken så tar vi till oss Jesus. Han är ju brödet som det står. Inga konstigheter. Många av er kan det här utan till. Han är ordet. Du och jag blir uppfyllda av honom själv när vi tar del av Bibeln, Guds ord. Vi behöver det här för att överleva. Vi behöver ta del av Guds ord regelbundet. Hitta en rutin. Och våra barn och våra barnbarn behöver också höra det här om Bibeln. Hitta något sätt där hemma. Samla barnen eller barnbarnen och öppna en barnbibel eller vad det nu är för någonting. Och läs. Pingstpastor nämnde jag om förut. Och Lena och Andreas Pommer, de är ansvariga för bibelskolan Equip nere på Cypern. Och den här bibelskolan går under Pingströrelsen, Svenska Pingströrelsen. Och de har jobbat där nere nu i 7 år. Och ungefär 250 ungdomar har gått igenom den här bibelskolan där nere. Lena och Andreas berättade att de här ungdomarna som åker ända ner till Cypern, för det kostar ju lite extra pengar såklart för att åka ner till Cypern. Det är de här ungdomarna som verkligen brinner i våra församlingar, som vill någonting, som är engagerade, som har ett driv. Men så möter Lena och Andreas de här och så märker de ingen av dem knappt läser Bibeln. Av kanske 30 elever så kanske det är 3 stycken som regelbundet läser Bibeln. Och då var deras kommentarer, va? Ska vi läsa Bibeln? Varför ska vi göra det för? Jag trodde att man inte gjorde det i kyrkan längre. Det var kommentaren av dessa ungdomar. Lena och Andreas, de har ju den här bibelskolan. Och som de säger, vi har inga läroböcker förutom Bibeln på ett helt år. De gräver i Bibeln, de och så vidare och så vidare. Och då kände jag, det var nog många som reagerade på det här när man hörde, ja men vi ser ju inte att folk läser Bibeln i våra kyrkor. Det var det ungdomarnas kommentar. Och då kände jag bara, oj, Gud, hjälp oss att förmedla det här till nästa generation. Att Bibeln är viktig. Att den är viktig för mig. Ibland så när barnen var små, och så skulle man ju lära dem saker. Det där med tandborstning, det är ju viktigt, eller är det någon som tycker att tandborstning är viktigt? Ja, ni andra så, ja. Jag förstår er. Ja, men lite det här. Ja, men kom igen nu. Ni måste borsta tänderna, barn. Ja. Sabina och Emily och Felicia när de var små. Ja, men nu måste ni borsta tänderna. Kan vi inte hoppa över en gång? Nej, det går inte. Börjar man hoppa över en gång så hoppar man över många gånger. Och så lite så här. Ja, men nej, nu borstar ni allihopa på en gång. Och jag hade en liten, speciellt när vi var på landet, så hade jag en liten sång om tandborstning. Men den ska jag absolut inte ta här. Men vilket fall som helst, att få in den där rutinen, att hitta det här. Ja, men ni måste borsta tänderna. Sen måste ni faktiskt gå upp varje morgon också. Ja, men det är mitt sådana, det finns faktiskt måsten i våra liv, eller hur? Ja, fast vi kanske inte vill ha de där måsten, utan man vill göra vad man vill. Men det är för vårt bästa, de där måsten. Äta frukost, gå till jobbet, gå till skolan, vad det nu är. Det finns sådana där måsten som finns där. Och jag tycker inte om ordet måste egentligen. Det gör jag inte. Absolut inte från talarstolen. Men ibland så måste man kanske använda det här. Och då blir det här. Ja, men jag måste läsa Bibeln. Varför då? Jo, det är bra för mig. För att jag ska må bra. För att inte jag ska bli lurad av allt som finns runt omkring oss. För att jag ska få lära känna vem Jesus är. Vad han säger till dig och mig. Att lyssna in honom. Att han säger att jag är med dig. Kom ihåg det. Du omsluter mig. Och vad det nu är för bibelord som talar till oss. Gud talar genom Bibeln. Den är vägledning. Och har jag läst Bibeln så finns den på något sätt inom mig. För jag menar, Jesus bor ju i mig och Jesus är ju ordet, eller hur? Det var ju det vi sa. Och så kan den helige ande lyfta upp saker som jag har läst. Som gör, ja just det, så där var det jag. Eller så läste jag, eller hur det nu var. Vi tar nästa bild där. Guds ord är levande och verksamt. Det gör någonting när du och jag läser Bibeln. Det gör någonting med oss. Det är levande. Det är levande. Det gör något. Idag är det så förnuligt också. Du kan ju sitta i din bil. Inte läsa Bibeln förhoppningsvis. Men lyssna på den. Eller du kan ju göra överallt idag i och för sig. Om du har appen bara så kan du sätta igång den och så kan du lyssna på Bibeln. Det är ju suveränt. Att hitta det där. Rutinen. Guds ord är levande. Dessutom är det verksamt. Det verkar i oss. Vi lär känna Gud på ett djupare plan. Att lyssna in honom. Få tankar, få idéer. Hur Gud är med och leder. Ibland hör man, ja men jag tror på Bibeln men jag vet knappt vad det står i den. Nej, men det är ju bra att du tror på Bibeln, men det är också bra om du läser den så du vet vad det står i den. Pingstpastor, det kom upp flera gånger att man kan läsa Bibeln tillsammans, att hitta den rutin. Vi har ju våra cellgrupper som är så oerhört viktiga. Jag kommer tjata om det ganska mycket här under det här året, tror jag. Cellgruppens betydelse, det lilla sammanhanget där man kan sitta och vrida och vända på de här bibelställena och fundera. Onsdagskvällarna när vi har bön och bibelsamtal, jag tycker de är så värdefulla. Att läsa ett sammanhang, sen är vi med allihopa och vrider och vänder på texten lite så här. Men vad betyder det här? Och vad handlar det om i det här sammanhanget? Vad kan jag ta del av i mitt liv? Cellgruppen, jag vet, om jag går tillbaka till Grästorp, det vet jag till exempel en cellgrupp som har sån här bibelläsningsplan. Det finns ju appar. Och då har de där som uppmuntrar varandra. Ja, men nu läser vi den här bibelläsningsplanen. Så uppmuntrar man varandra och man ser vilka som har läst och inte läst och hur det nu fungerar. Ja, det finns många olika varianter. Men ett uppmuntran att vi tillsammans gör det här. Vi kommer överens om det här. Och inte bara som enskilda utan som församling att hitta de här olika rutinerna. Gud har talat. Den här skulle passa väldigt bra att ha i cellgrupperna. En av grupperna kommer jobba med den här. Så vi kommer ta hem ett antal böcker här. Och vill du haka på och gör det? Absolut. Jag har fått ett bra pris av Jonas. Som sagt, boken skapar en längtan. Jonas, han kommer den 23 april, en onsdagskväll till oss. Och berättar just om boken, Bibeln, gör han. Och han skriver på en sida där. Jag har nog varit med om alla under, som det står om i Apostlagärningarna, säger han. Ja, inte gått på vatten har jag inte gjort. Och inte vatten till vin, men allt annat har jag fått uppleva. Jag har upplevt när döda människor ställer sig upp, lama går, blinda ser och så vidare och så vidare, både i Sverige och han reser väldigt mycket utomlands. Gud verkar, och det är jättespännande den här boken. Sammanfattningsvis nu då. Ja, hitta en rutin då du läser din bibel. För att inte bli bedragna eller lurade. Och jag vill inte lägga något krav på er här. Det handlar inte om det. Ibland är det, oj nu måste jag läsa bibeln. Men man hör de här kommentarerna så att säga. Men det handlar inte om det. Utan det handlar om en förmån tycker jag. Skulle jag vilja säga. Tänk att få läsa bibeln. Vad Gud har. Säger till dig och mig här och nu. En vägledning i olika situationer. Jag vill bara uppmuntra dig att hitta någon rutin på det här. Det här är en bibelläsningsplan över apostlagärningarna som jag gjorde för några år sedan. Den finns där ute. Ganska enkelt. Kan dela upp ett på 78 dagar har gjort. Då är det inte många versar per dag. Det finns väldigt mycket digitalt också i dessa tider. Men vill du ha ett pappersformat så finns det här. Den ligger där ute. Känner du att du bara har ett tips hur man ska tänka? Så att en bra början. Apostlagärningarna tycker jag är så spännande vad Gud gör. Jag vill bara säga det. Slappna av. Gud är med dig. Känn inga krav. Inga måsten. Det här handlar om en relation med Gud själv. Och du och jag, vi kan be den där bönen varje morgon. Gud, var med mig idag. Led mig. Led mig till kanske någon människa som behöver höra något om dig. Eller hur man nu utforma den här bönen. Gud, var med mig. Tror ni att han lyssnar på den bönen? Ja, såklart. En enkel bön. Var med mig idag. Led mig. Yes, tänker Jesus. Han vill bli ledd av mig idag. Yes. Och så finns han där. Han är med oss. Han är med oss varje dag. Men då har du faktiskt öppnat upp. Jesus, ja, använd mig idag. Använd mig idag. Ja, jag tror att Gud vill göra mycket spännande saker under det här året. Gud vill använda oss på olika sätt. Vi ber tillsammans. Far i himmelen, jag tackar dig för din storhet, din härlighet och din helighet, Jesus. Tack att vi får vara dina, Jesus. Tack att du har förlåtit oss vår synd. Att vi får vara dina barn, Jesus. Tack att du är med oss. Du känner oss, Jesus. Och du vill bara komma och krama om oss den här stunden. Du sätter inga krav eller någonting på oss. Utan det du vill, det är bara att vi ska komma nära dig. Och här är vi just nu. Här är vi. Led oss du. Var med oss du. Mitt i vardagen, Jesus. Tack för var och en som är här. Tack att du ser oss, Jesus. Du ser om det är någon som inte har tagit emot dig, så finns du där och knackar på den dörren, Jesus. Tack Jesus att du vill vara med oss allihopa, Jesus. Tack för församlingen. Tack för varje medlem, Jesus. Och tack för den plan som du har för det här året. Med våra liv, med församlingen, med Skillingaryd. Människor som söker dig. Tack att du vill vara med och leda oss, Jesus. Jag tackar dig för det, Jesu namn. Amen. Jesus, Jesus, Jesus. Tack, Jesus. Tack, Jesus. Tack, Jesus. Vi tar några minuter bara i bön. Är det du, finns du här som kanske inte har sagt ja till Jesus, så kan du göra det. Det handlar om att, ja Jesus, jag vill börja tro på dig. Jag vill bli vän med dig. Då finns han där och vill möta dig. Det enda du bara vill säga, Jesus, jag vill tro på dig. Så finns han där. Då räcker han ut den där handen till dig. Mer komplicerat är det inte, för han älskar dig så oerhört mycket. Jag vill börja tro på dig. Förlåt min synd. Var med mig. Då är du Guds barn. Då är du Guds barn.